får jag säga varmt välkommen till veckans hedershagga Ellen Fiske.
Tack.
Hur är läget?
Det är väldigt bra och jag är ganska trött.
Jag förstår det. Vi ska ju komma lite till presentation av dig längre fram. Men hur har veckan varit? Vill du förklara varför du är så trött?
Jag är trött för att det var premiär igår.
Just det.
För min nya film, Leaving Jesus.
Precis.
Och veckan har varit superintensiv för att det är mycket som händer kring filmen. Och bland annat så är flera av dem som är med i filmen medverkande här. Och de har kommit hit från USA och Norge är den som har kommit. För att liksom vara med och promota filmen.
Just det. Så det är många, många delar att dra i, kan jag tänka mig.
Verkligen, men det är också väldigt kul.
Ja.
Jätteroligt. Men hur har din vecka varit då?
Jo, nej men den har varit... Det har ju varit lite mycket i huvudet och försöka planera och liksom samstämma med så många personer. Så att i och med att jag är lite rörig själv så brukar jag få begränsa lite när jag har mycket. Och en av de första grejerna som jag alltid får göra då, det är att jag är tvungen att ringa min mamma och förklara att nu, det är lite mycket nu, så att de kommande dagarna ring bara om det är någonting extremt viktigt. Absolut, inga problem, sa mamma. Sen sitter jag mitt uppe i planering. Och jag ser liksom hur jag har två missade samtal och hon ringer igen. Och tänker bara, herregud, vad är det som har hänt? Alltså, har någon dött? Eller vad är det liksom? Min mamma är från Norra Dalsland, så att hennes dialekt är lite speciell också. Men jag svarar hon här. Åh herregud, herregud, förlåt att jag stör. Jag måste bara fråga något. Gör viktigt. Så, oj, vad är det som händer? Och sen så säger hon. Nina Persson. Du vet hon den här som sjunger. Vad hette bandet hon var med i? Cardigans. Du, Cardigans. Där har vi det. Lycka till med allt nu, puss hej. Det är mamma. Hon sen lägger på så att. Det blir lite fint att i den här biten, att nu har jag jättemycket, snälla ring inte om det inte är kris. Så är mammas definition av kris, vilket band som Nina Persson var med i.
Ja, men det är otroligt, det är ju viktigt att veta faktiskt, ha koll på.
Det är otroligt viktigt. Senaste gången som jag hade också fick liksom begränsa henne så ringde hon i panik och ylade om vilken av de kemiska beteckningarna AU eller AG som betyder silver och guld och sen la på och swisha iväg. Så jag kan ändå känna ett väldigt släktskap.
Ja, så
fint. Det, ja, precis. Så det har jag gjort, det har jag gjort i veckan. Jag har roddat mamma.
Ja, det låter väldigt bra tycker jag.
Vi ska komma in lite på dagens ämne. Det är ju otroligt fint att få ha med dig, Ellen, här hos Vinhaggornas 2.0. Idag, du är ju regissör för filmen Leaving Jesus. Som går upp på svenska biografer 26 april. Det har ju varit lite smygpremiär och allting sånt innan. Men den här filmen är ju... Du är regissör. Jag läste också att Pia Leto har gjort fotot.
Fantastisk och fotograf. Det,
ja, verkligen. Min bästa vän Hanna är ju helt besatt av den här, hennes senaste...
Miraklet i Gullspång.
Precis.
Ja, vad kul.
Och har pratat om den oavbrutet i veckor. Så att det var lite roligt att se att det är hon som har, är med och gör fotot.
Hon
där.
Är grym. Hon är så bra.
Verkligen. Och sen så är ju dokumentären producerad av David Herdis och Mikael Krotkiewski. Och jag har ju sett den här. Den är ju helt otrolig. Så det är fantastiskt att få ha med dig som gäst.
Tack.
Så vi ska ju såklart prata om den här dokumentären idag. Men först så... Jag har ju läst på lite om dig. Jag vet att du är från Uppsala från början.
Stämmer.
Att du är utbildad på Biskop Arnös folkhögskola. Och nu kommer det svåraste att uttala här. Stockholms dramatiska högskolas dokumentärfilmsutbildning.
Ja, det är mycket
det är mycket ord och mycket artikulation.
Verkligen.
Men hur kom du in på dokumentärfilmande? Om man vill börja med att fråga.
Alltså det är ju en ganska lång historia på ett sätt. För att jag var inne på att bli skådespelare först.
Okay.
Och ganska inställd på det. Mm. Och sökte flera utbildningar och kom inte in.
Ah.
Och samtidigt så fick jag nys om Biskop Sane då. Och att de hade en dokumentärfilmsutbildning.
Okay.
Och i den frustrationen så tänkte jag, men jag gör något som jag aldrig har gjort förut bara.
Ja, precis. Liksom. Pratar om helt.
Ja. Mm. Och hade inte någon tanke på att jag skulle bli dokumentärfilmare. Men jag tänkte, nu går jag en kurs på en folkhögskola. Liksom. Och fastnade direkt för hela upplägget. Ja. Det är så speciellt att man får liksom... det är lite som att ha alla jobb.
Jag kan tänka mig det.
På något sätt. För att man, det beror ju på vad man skildrar. Men sen är det så mycket... Det händer så mycket i en sån här process att göra en dokumentärfilm. Så jag fastnade väldigt mycket för det. Och sen så sökte jag till STDH, som det hette då. Och blev reserv. Liksom, det är en lång ansökningsprocess. Det, och det triggade mig att liksom fortsätta. Och då började jag göra lite mer filmer. Och sen så efter att jag kom in där då, senare... Ja. Så har jag jobbat som dokumentärfilmare sedan 2015.
Just det.
Ja.
Det är ju otroligt. Mm. Det är ju roligt också för att just den här... Jag tänker att när man tittar på dokumentärer och sånt mycket själv. Just alla de här delarna som regissör och allt. Det kanske inte alltid sånt man tänker så mycket på. Men det visade sig ju väldigt roligt när jag kollade upp dig. Att jag har ju sett... ett par av dina filmer med stor behållning. Bland annat en väldigt, väldigt speciell kortare film som heter Det stora och det lilla. Finns den fortfarande att se på SVT Play?
Den finns på SVT Play, ja.
Mm. Och en annan dokumentär som jag sett med stor behållning som heter Josefin och Flåring. Där du följer en kvinna som förälskar sig i en romsk man som från början sitter och tigger utanför hennes affär. Lokala affär var det väl?
Mm, precis.
Och de gifter sig sen och följer deras liv.
Mm.
Så det är... Och jag tyckte jättemycket om den.
Kul.
Speciellt också för att den är så... Det som slog mig med just den dokumentären, det var att det finns inget sånt tydligt narrativ. Alltså blir det att det är vad det är.
Mm.
Det är... För jag kan ofta uppleva med vissa delar att man vill ändå ha en slags storyline och ett lyckligt slut och allting sånt där. Och den är väldigt så varmt, fint och odömmande fångad.
Mm, vad fint. Tack. Ja. Vad glad jag blir.
Och det togs ju med i den här otroliga dokumentären Leaving Jesus. Så den här dokumentären, den utspelar sig ju på ett terapi. Retreat, The Journey Free Retreat i San Francisco.
Mm.
Och jag har ju ungefär 7 miljoner frågor som jag vill ställa. Jag tänker att vi börjar med första. Vad är din personliga relation till trossamfund?
Jag har egentligen ingen personlig relation till trossamfund.
Nej.
Jag har liksom vuxit upp i en ateistisk familj.
Mm.
Men jag har alltid varit väldigt fascinerad av... trosamfund och religion. Och liksom, ibland har jag väl känt nästan någon slags avundsjuka på människor som har tror någonting så starkt. Liksom.
Just det. Mm.
Och jag tror att det egentligen främst handlar om att jag har haft ganska mycket dödsångest.
Mm.
Vilket jag tänker är mänskligt. Det är nog många som har.
Jag tycker du är superunik i det här. Jag tror aldrig jag har hört någon annan som...
Precis. Ja, men, så jag tror att ur den aspekten, att, liksom, att det finns någon slags trygghet och att det finns en mening med allt. Och, jag har ställt mig mycket sådana stora frågor genom hela mitt liv. Alltså, jag har alltid gjort det. Jag känner mig väldigt... liksom ja, men lite som en tonåring ibland.
Ja, men undrande, sökande.
Ja.
Alltså det finns ju ändå någonting. Det är ju en väldigt bra så säljpunkt att veta vart man är på väg.
Mm.
Eller ha liksom en sån... Så den förstår jag ju helt. Jag valde ju själv tron kommer ifrån en familj som inte är kristen.
Mm.
Och gick in i det med hull och hår.
Mm.
För att jag var nog... Vi var nog ganska lika som små, kan jag tänka mig.
Ja, men vad intressant.
Mm.
Ja, för jag har aldrig varit liksom... jag har haft de här frågorna, men jag har aldrig liksom... försökt. Eller jag känner mig liksom... Det går inte, helt enkelt, på något sätt. Det är så djupt... Alltså jag tror att jag är så uppvuxen i det... så tror jag helt enkelt...
Precis, man har det på något sätt insikt, ja, i ryggmärgen.
Exakt.
Alltså det som ens... Det som man kommer ifrån på något sätt.
Precis, och det är det som var intressant då med de här deltagarna. För de har ju också det, men de kommer från de här samfunden.
Exakt, det är tvärtom men ändå samma.
Exakt.
På ett sätt. Ja. Det är så djupt rotat i en.
Ja.
På något sätt så tänker jag liksom att om du då kommer ifrån den här på något sätt bakgrunden med ingen relation till trossamfund. Mm. Hur snubblade du över den här idén till dokumentären?
Ja, alltså, jag har ju varit intresserad av att skildra terapi. Och jag har ju i den här filmen, Det stora och det lilla till exempel, följde vi ju kuratorerna på BRIS.
Just det.
Jag också gjorde min examensfilm från SDH, handlade om en grupp ensamstående pappor.
Ja, den, i Skottland.
Precis.
Där du träffade Gemma.
Exakt.
Som sen är huvudroll i Scream Birds.
Ja, precis.
Ja, vad roligt.
Och det var ju som en terapigrupp. Eller de var utsatta på olika sätt, de här papporna. De hade varit hemlösa eller missbrukare. Och de skulle liksom bevisa för socialen att de kunde ta hand om sina barn. Och jag hade ju inte heller, jag delade ju absolut inte den erfarenheten heller.
Nej.
Men det jag tyckte var spännande var när de började prata om mer existentiella frågor, för de kom ju in på det då.
Just det.
Och då började jag bara fundera, så det måste ju finnas terapi, gruppterapi, där man bara diskuterar såna här frågor.
Existentiella frågor, ja.
Så då googlade jag det och så hittade jag den här gruppen och Marlene som har gjort det här i 30 år.
Just det, det är hon som är terapeut och... ex-evangelikal.
Precis, precis. Så jag snubblade över det så på något sätt. Men sen är jag ju också, eftersom jag har funderat mycket på de här frågorna, så har jag ju varit väldigt intresserad av, jag har ju sett många filmer och skildringar av liksom såna här grupper och sekter. Så det har jag också med mig. Men tycker väl att det inte kanske har gjort så mycket utifrån det psykologiska perspektivet. Alltså, hur är det att lämna? Alltså, det har varit väldigt mycket fokus på de här sensationella historierna.
Ja, det snaskiga.
Det snaskiga, exakt. Sex och mord. Och sen så tyckte jag var spännande med den här gruppen, för att egentligen The Journey for Retreat är ju liksom öppet för alla som har lämnat ett religiöst sammanhang. Mm. Så det var ju egentligen, fanns det ju också människor som har varit muslimer eller judar. Men just när jag var där så var det bara kristna. Och de flesta är kristna, eller har varit liksom en del av det kristna. Så det tyckte jag var spännande också. De kommer från olika grupper. Från hela världen kommer de till det här stället i San Francisco. Och vad har de då gemensamt? Alltså, de har så mycket gemensamt. Och det tyckte jag var spännande. Och det kändes som att det kanske inte har skildrats så mycket.
Nej, det är just den biten som du säger, som jag tycker är en sån viktig del. För att det finns ett glapp, har jag alltid tänkt. Just den här biten att man... På något sätt när folk lämnar ett skadligt sammanhang så hamnar allt fokus utifrån på vad det är en sekt, vem har knullat med vem, är någon mördad? Mm. Och om det inte är det så rycks det lite på axlarna. Så att det finns ju ett glapp däremellan. Och det är just det glappet som jag med glädje kan säga att den här dokumentären faller in. För det finns ju en tanke liksom, som jag hade när jag såg den. Och i presentationen av dokumentären så använder man ordet fundamentalistiska eller fundamentalism.
Mm.
Var det någon liksom tydlig tanke? Är det ett medvetet val? För jag tänker att från mitt håll när jag ser det så blir ju jag sån här, ja, standardpingst. Mm. Inga konstigheter. Så.
Ja.
Men hade ni ett medvetet val i just användandet av ordet?
Ja, alltså det har varit jätteintressant tycker jag. För att ord är ju så laddat och det är så viktigt att välja rätt ord. Och fundamentalist här är ju så otroligt laddat.
Exakt.
Men i USA så upplever jag att det inte är lika laddat.
Nej.
Alltså det är ju laddat, men där kan man ju till och med identifiera sig själv som en fundamentalist. Man skulle kunna säga såhär, ja men jag är fundamentalist. Men det finns ju ingen här i Sverige som säger.
Nej, och speciellt inte i tidsandan tänker jag. För att där vill man ju liksom gärna reservera ordet fundamentalism till islam.
Precis.
Utan att titta på sitt eget rötna system på något sätt.
Exakt.
det är ju väldigt problematiskt.
Verkligen, och det var ju det vi ville lyfta. Och det var därför jag tycker att det är bra att vi använder det ordet. Ja. Att vi vågar det. För att jag vet att det är väldigt laddat. Och jag tror att det kanske ändå kan göra att... eftersom de här personerna kommer från väldigt olika grupper.
Exakt.
Alltså, det är ju någon som har varit katolik. Mm. Någon som kommer från pingströrelsen då.
Exakt.
Mormoner, alltså det är... alla möjliga olika typer av grupper. Men att man vågar påstå då någonting genom det ordet, tänker jag.
Precis.
Att, ja men helt enkelt att, att det gör det ju mer laddat.
Ja, och jag tror att det också kan vara på något sätt bra för att det får folk att tänka till lite kring det. På något sätt.
Jag har ju märkt nu, jag blev intervjuad nu i veckan, och då var det någon som reagerade väldigt starkt på det. Mm. Att vi hade använt det ordet och var så här, men kan man verkligen säga det om pingströrelsen? Om
jag drar en vild gissning på att det var tidningen Dagen.
Nej, det var faktiskt... Dagen var ödmjuka, tycker jag, men det var Kulturbloggen.
Jaha! Ja.
Och jag var... Ja, det var lite svårt att svara på de frågorna, för jag kände att jag blev ganska liksom, det var ganska kritiskt på något sätt. Men intressant också. Jag tänker att det är just det vi, det är väl en följd av att det är det här laddade ordet liksom, med fundamentalismen. Men och det var intressant, för jag jobbar ju med, en av klipparna har varit Jehovas vittne.
Åh, vad intressant. Ja.
Och det var jättebra för processen och för filmen, och för det var ju någonting vi kunde diskutera jättemycket, hon och jag, så här, men precis. Vad är din erfarenhet, vad tycker, vilket ord skulle du använda? Och på retreatet så använder de ju det ordet, och alla som är med i filmen har liksom godkänt att så här, jo men jag är former fundamentalist, ja. Liksom.
Jag håller ju med, jag tycker ju verkligen att det är ett jättebra sätt också att lyfta, för att ibland så använder jag ordet hårt hållen religion, alltså i avsnitt och sånt, just för att jag orkar inte med debatten. Nej. Kring Nej. Det här ordet fundamentalism. Men det är ju det som det handlar om egentligen. En av mina bästa vänner, hon brukar ju likna mig vid en sann liten fundamentalism när hon pratar om min tid i kyrkan, för att jag var så liksom nitisk. Och det är ju också en erfarenhet, tänker jag, när man har varit i det, att kunna bära med sig och se. För att om jag ser andra som jag själv bedömer som liksom har ett väldigt fundamentalistiskt tänk, så kan jag ändå relatera, för jag förstår var de är och var de kommer ifrån på ett sätt som jag nog inte hade gjort om jag inte hade varit i det, kanske.
Ja, men det är som att det är lite klurigt, för att jag använder också hårt hållen och restrictive religion och så.
Precis.
För att man också inte vill stöta bort folk heller. Alltså det kan ju vara att folk inte vill se filmen då, eller tänker att man har fel helt enkelt. Och det vill man inte heller, men jag tror att det kan vara bra att sätta igång någonting, att man kanske blir lite provocerad, och så kanske man kan börja fundera över de här frågorna.
Precis, och jag tror att det är en väldigt, väldigt nyttig sak för i princip alla som är troende också, att se den här filmen. För att det är inte en sån... Jag tror att kommer man från ett trossamfund där det är väldigt uppdelat i svartvitt, ont och gott, så tror jag att det är lätt att man ser det som att allting som tittar på och kritiserar delar är av ondo. Men dokumentären är ju... Det är ju vad det är. Man får ju följa de här människorna, och det fokuserar ju på det svåra. Den här enorma smärtan som det innebär att lämna sin tro och sitt samfund. Sin kommunitet egentligen. Och på något sätt försöka staka ut sin väg i livet på nytt. När man är kanske 40. Som i vissa fall. Det sätter ju sina spår liksom. Men jag tänker dokumentärmässigt tidsspannet. Jag gissar på att ni måste ändå ha liksom varit där och tassat under pandemin. Eller började liksom, hur lång tid tillbaka sträcker sig?
Vi började 2018. Då var jag där första gången. Ja. Och sen så filmade vi 3 såna här retreats. Och i filmen är de liksom mergade. Så att tiden i filmen är inte så tydlig.
Nej.
Och retreaten pågår i typ 4-5 dagar.
Mm.
Men sen så, efter ett tag så, ja men vi funderade länge på hur filmen, hur länge orkar man vara i ett terapirum, och det är ganska liksom statiskt och instängt. Exakt. Och klaustrofobiskt. Mm. Så då började vi följa dem liksom utanför också.
Just det.
I deras vardagsliv. Så då besökte vi dem också. Vi åkte liksom hem till några av dem. Så 6 år har det ju tagit, ja, att göra den här filmen, men då har det också varit pandemi. Jag kunde inte resa under, nej, ganska lång tid. Och sen har jag också fått 2 barn.
Jag skulle så säga det, du har varit föräldraledig. Ingla av dig
ja,
också.
Exakt. Så det har ju hänt jättemycket. Mm. Alltså, jättemycket för mig i mitt privata liv, men också för dem.
Ja.
Så det har faktiskt varit en bra grej nu när filmen är klar, för att jag tror att de har, deltagarna säger själva att de liksom är på en bättre plats nu och de har lite mer distans till det här, för vissa av dem hade ju ganska nyss lämnat.
Mm.
Det var väldigt blandat, vissa har lämnat för liksom 20 år sedan kanske och vissa för 2 år sedan.
Exakt.
Så det tror jag har varit en nyckel för att de ska, ja, våga och ja, känna sig trygga i att dela med sig av det här.
Precis, för det är ju en process. Jag kommer ju träffa deltagarna sen också. Och då kommer vi prata om det utifrån upplevelsen av att lämna utifrån olika ord. Mm. Och på något sätt liksom binda ihop det här till en helhet.
Mm.
Men jag tänker också en sak som kan vara värd att nämna. Vi nämnde ju Schemebirds tidigare. Och det var ju inte bara liksom allt med att yngla av sig och pandemi och hela baletten. Utan du fick ju en, det måste man ju faktiskt nämna, att 2019 var det väl som du inte bara fick pris för bästa dokumentär på Tribeca Film Festival i New York. Utan även bästa nya regissör.
Ja,
och det här behöver
kul.
Man ju klappet i klappa lite. Det är ju en otrolig...
Ja, det var fantastiskt faktiskt. Och jättekul. Jag jobbar ju ofta ihop med en som heter Elinor Hallin och Johanna Karlberg. Så det här var med Ellis. Och det var, nej, det var superkul.
Ja.
Jättestort. Och så det här skedde faktiskt lite parallellt med inspelningen av Leaving Jesus. Ja, för jag var i USA. Vi var på festivalen. Men sen typ en vecka senare så var jag i San Francisco och filmade. Mm. Och så jag jobbar jag ofta, alltså jag har flera processer igång samtidigt, eftersom det tar så lång tid ofta.
Precis.
Och i den här formen som jag jobbar ju med liksom scenberättad dokumentär mycket. Ja. Jag är inte med själv i filmen, jag är ofta en fluga på väggen liksom.
Exakt.
Och då tar det lite längre tid, för att det måste liksom på något vis hända saker i människornas liv.
Mm.
Det blir liksom den dramatiska bågen på något sätt.
Ja, precis, att avvakta och låta livet fortgå på något sätt.
Precis, tidens tand.
Ja, exakt. För jag hade lite roligt åt det när jag läste om dig. Så var det liksom att det känns ju som att du hade lite att göra 2019. Det är verkligen så här... Josefin och Florin, den kom också ut 2019. Schemebirds kom ut då. Och jag menar, då hade... Alltså, det lär ju ha varit lite mycket på tapeten på en gång. Så att det är väldigt fint att du är här som en hel person. För jag själv hade nog blivit lite splittrad.
Det var otroligt intensivt. Men ett jätteroligt år. Och det blev ju... En jättekonstig kontrast sen till det, såklart, 2020 när det blev pandemi och jag inte kunde filma. Och det var liksom, det var så mycket som jag kände att jag hade dragit igång med de här personerna. Och det är svårt, alltså det har varit en utmaning att de bor i USA och att de är så många. Och att försöka hålla kontakten och liksom, så att, för det är en så stor del av det här dokumentära arbetet är ju att bygga och underhålla och vårda relationerna.
Ja. Och förtroenden också, tänker jag.
Precis.
Det är inte så bara och bara.
Nej.
En annan fråga som jag tänkte lite på här. Var ni i produktionen liksom förberedda på eller medvetna om vilka enorma konsekvenser som av ett avhopp från en religion kan få i människors liv?
Jag hade inte förstått det. Och speciellt inte på något slags känslomässigt plan. Alltså jag har ju läst och jag har liksom tagit del av de här liknande berättelser. För att Marlene som leder retreaten, hon har också gett ut en bok. Så den just hade jag ju läst. Så jag hade ju läst några vittnesmål. Och, men det är en helt annan sak att liksom... Att lära känna en person och just få ta del av det här känslomässiga. Och jag tror att det är något som jag aldrig kommer kunna förstå eftersom jag inte har den erfarenheten själv. Men jag känner att jag fick mycket av att bara lyssna på deras berättelser på retreatet.
Ja, precis. Jag tror också att folk hanterar det ju ofta väldigt, väldigt olika. Mm. Men det är ju tydligt i filmen.
Mm.
Alltså främst den här... smärtan spelar ingen roll vilket liksom sammanhang du har lämnat. Det som är gemensamt är den här enorma smärtan över att ha på något sätt förlorat en sån stor del av sitt liv. Och när jag säger förlorat, det blir kanske fel ord, för man har ju valt bort det. Men det går ju ändå förlorat, för att i många fall så är det ju mycket vänner och familjer inblandat. Vi som valde det på egen hand, vi har ju kanske ett mildare avhopp. Därför att där har man inte den här delen med familjen som...
Nej, precis. Jag tror det. Och råkade vara så att de som vi filmade när vi var där, alla hade liksom fötts in i kyrkan. Det är ju inte alla som deltar på retreaten alltid som där det är så. Liksom. Och det gör det ju väl mer komplicerat, det tror jag absolut. Men det var också intressant att liksom höra Marlins... För hon har en lång erfarenhet då av att liksom... också egen erfarenhet av att lämna. Hon har ju liksom delat in det i olika teman och det var ju väldigt tacksamt för filmen. Alltså jag har liksom fått väldigt mycket hjälp av henne på något sätt för att förstå så här, men vad är det man går igenom, och som du säger, det här med familjen är ju kanske det starkaste, det som är liksom mest komplicerat mest och pågående och smärtsamt. Alltså, och någonting som de alla verkligen tampas med.
Ja, precis. Jag tyckte det var några delar där som jag tyckte var väldigt, väldigt bra att hon, Marlene, terapeuten, tar upp. För att hon nämner en sån sak som jag själv har tänkt mycket på efter mitt lämnande. Hon tar som ett liksom, exempel på att liksom, det bästa beviset på att det är bra att lämna sin tro, det är att vara en lycklig ateist. Och det här vände jag mig ju emot väldigt, väldigt starkt. För jag, min sak är att jag går inte riktigt med på någon form av ultimat sanning. Och liksom, det finns ju väldigt fundamentalistiska ateister också. Så att jag tyckte att det var väldigt bra att de tar upp det här. Att man behöver inte kanske gå till det extrema åt något håll. Utan det får lite vad det är. Och så får man på något sätt jobba utifrån det liksom. Men hur funkar när man gör en sån här dokumentärfilm? Jag försökte sätta mig i de skorna och leka med tanken på att göra det själv som är Västra Götalandsregionens mest osmidiga person. Sladdar in i allting. Hur går det till rent praktiskt när man gör en sån här film med såna känsliga ämnen? Alltså, ska man på något sätt lajva en möbel? Eller hur?
Ja, men lite både och. Alltså, jag tror att en nyckel här har varit att vi har varit bara två stycken. Två kvinnor.
Just det.
Från Sverige, att vi kommer liksom utifrån, och att jag kommer med min ateistiska erfarenhet, tror jag de tyckte var ganska skönt. Och att de kunde liksom lära mig. Alltså jag kan ju ställa ganska dumma, naiva frågor.
Det är ju enda sättet att lära sig.
Ja, precis. Och jag tror att jag var öppen med det och visade att jag inte hade så mycket kunskap, tror jag gjorde mig mindre farlig och liksom... Sen, jag vet inte, jag är ju bara så otroligt intresserad och nyfiken, och jag tror de här människorna har ett jättestort behov av att berätta och prata. Så det har varit tacksamt också. Den här formen, att de liksom är där för att dela svåra saker med varandra. Jag kommer ganska automatiskt nära dem. Och att både vara smidig, jag är inte heller... Jag är ju en sån här person som spiller, till exempel.
Jag med.
Och jag älskar när andra spiller. Jag blir otroligt glad.
Men älskar. Tacksam att det är någon annan.
Precis.
Som tar det den här gången.
Exakt. Mm. Och min, du skulle se min liksom, jag tar alltid ljud på plats, men min ljudutrustning, alltså min fotograf skäms. Men jag kan inte, jag liksom står fast vid att jag vill ha den här. Det är en platta, det är en kartongbit som är liksom ungefär som jag liksom med kardborreband satt fast min ljudutrustning. Ja, men så jag tror det kan vara också ganska avväpnande kanske.
Det blir prestigelöst på ett sätt. Ja. Att man inte kommer in från... Ja, men jag tänker att man inte kommer in på sina höga hästar. Nej. Och är så här, liksom, nu ska bönderna berätta om deras dumma trosföreställningar. Liksom.
Verkligen.
Och, utan jag tror just att komma in nyfiken och våga ställa frågor. Mm. Och våga ställa de dumma frågorna på något sätt. Mm. Det tror jag snarare är förtroendeingivande. Mm. För att det är ju det som blir det svåra när du har lämnat din tro. Att om man tittar på från kyrkans håll, då blir du ju fullkomligt omyndigförklarad. Mm. Så att du kan gå från att ha haft en roll i en församling där du har varit respekterad, tagen på allvar, lyssnad på. Och sekunden du lämnar så är din röst helt utan värde. Mm. Så du kan inte prata om de här bitarna med de som är kvar i det du har lämnat. Och personer utanför är ofta så otroligt, inte bara oinsatta, utan även ointresserade. Ja. Så att man hamnar i något slags vakuum där man bara jobbar på att liksom bita sönder bettskenor under 20 års tid. Tills man hittar någon annan som har varit med om samma sak och är så här, hör du, kom hit. Mm. Och det är därför det är viktigt med någon form av kommunitet.
Verkligen.
För just avhoppare. Att man får en plats där ens röst på något sätt tas på allvar. Om man inte blir undanskuffad eller räknad som ett misslyckande eller någon form av anomali på något sätt.
Det är därför den här formen är så otroligt viktig. Alltså gruppterapin, att man möts. Exakt. Det känns som att det är liksom det som är grejen. Alltså, det finns ju massa metoder och verktyg och sånt som Marlene lär ut och som de jobbar med, KBT. Mm. Liksom. Men annars tror jag att det är det största. Alltså, det är verkligen det som är viktigast för dem. Och jag tror att det är också därför det är så många av dem som har valt att resa hit nu.
Just det.
För att visa filmen, för att de också bara vill ses. Och liksom, det här är ju ett nytt community.
Ja.
Och sen vet jag att många av dem känner att de också behöver ta paus från det ibland. Att de inte vill vara en del av det här community. För det blir liksom nästan som ett nytt, liksom ganska intensivt häng som de kanske har valt bort ju. Mm. Så att det har nog varit ganska bra att de har liksom kunnat gå in och ut ur det här med filmen också. För att,
att det är en sån lång process också.
Precis.
Om du tittar tillbaka på från innan ni började det här. Hur har din syn på det här ämnet, liksom, att människor som lämnar sin tro, har den förändrats?
Absolut.
Under tiden? Och jo, hur men det i sådana fall? Ju.
Och det är en jättebra fråga. Jag tror att jag har fått så många olika perspektiv på det här. Och att det liksom, jag känner verkligen en ödmjukhet. Lite det som du var inne på, att så här, för jag identifierar mig som ateist, men jag känner att det är ingen som vet någonting. Nej. Liksom. Och alla som påstår sig veta olika saker och utnyttjar sina maktpositioner, alltså precis. Att det är det handlar om på något sätt. Och att jag har liksom fått en större, alltså det är som att jag har vidgat, jag känner mig lika förvirrad eller mer förvirrad liksom när det gäller så här, vad det här med livet och döden och sånt är. Men jag känner att jag är jättetacksam för att jag fått de här samtalen och liksom diskuterat med människor som kan otroligt mycket om de här frågorna. Så det liksom på ett personligt plan är väl det som har hänt.
Ja.
Men och sen när det gäller liksom min syn på det här med att lämna, alltså det är svårt att sammanfatta.
Ja.
Men jag har ju lärt mig jättemycket.
Men det är ju det som är lite fint, man djupdyker i grejer som också får en att ändra lite perspektiv och allting sånt där. Det är spännande och det är väldigt fint.
Mm.
Jag tänker att en sak som jag nämnde förut, det var just den här biten om vilket otroligt, otroligt fint jobb som ni har gjort med att visa på den här smärtan som människor går igenom, som lämnar sin tro och som liksom i vissa fall blir av med sina familjer, sina kommuniteter och allting sånt där. Det som berörde mig mest känslomässigt, det är i slutet när de har en sån gruppterapiscen som nästan är som, alltså de iscensätter en, nästan som en födsel med hjälp av lakan, som påminner mig lite om när man var liten och mamma och mormor sträckte lakan och man fick lägga sig i mitten och bli gungad. Alltså just den här biten att få på något sätt demonstrerade som en återfödelse. Och att det upprepas att ens erfarenheter behövs. Att man på något sätt är önskad i världen. Trots avsaknaden av den här tron. Jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att ha med de här bitarna. För att inom kristen tro så finns det väldigt många delar som betonas olika mycket på olika platser. Men i vissa tider och i vissa församlingar så är det väldigt mycket fokus på att man ska dö bort ifrån sig själv. Man ska, jag ska bli mindre så att han, Gud då, kan bli större. Man ska i princip göra sig till ett tomt kärl som då kan bli fylld av Guds ande och därmed liksom. Så att väldigt, väldigt många människor i det här har blivit, ja, men i princip fått sin personlighet, sitt jag utplånat. Och när man då lämnar så kan det bli nästan som att det slår över och blir lite så här, jag ska ta all plats och finnas överallt. Och det blir nästan för intensivt så att det liksom pendlar. Är det här någonting som du har stött på, eller känner du igen det?
Absolut. Nej, men det har jag verkligen stött på. Alltså jag har ju märkt det i liksom samarbetet med alla de här personerna. Att alltså dels det här du nämner med liksom självkänslan och att uppleva sig som ett tomt kärl. Det tror jag alla kan skriva under på. Ja. Och jag tror att det är nog det, och det med familjerelationerna som är liksom det som alla känner igen sig i. Och det som kanske är svårast. Hur bygger man upp? Och som du säger, det kan slå över. Att man ska finnas tillgänglig. Och att, det har jag ju verkligen märkt när jag gjort den här filmen. Att så här, de är ju otroligt, otroligt liksom service-minded. Ja, eller vad man ska säga. Tillmötesgående. Och liksom vill hjälpa mig på olika sätt. Och det är en så här svår balans. För att jag blir det är jättetacksamt som dokumentärfilmare. Men samtidigt etiskt. Liksom, vad utsätter jag de här personerna för? Är det som att de bara liksom får återuppleva...
Precis, så skickar jag in dem i ett nytt trauma. Men det blir också intressant, för jag kan tänka mig... Jag försökte sätta mig och liksom sätta mig in i din situation som utomstående filmare. För att det måste ju ändå på något sätt bli, när det är över så lång tid... Att du nästan på något sätt, jag tänker, kan möta att med en del personer, att det blir som att de lite har en ny personlighet varje gång man träffas. För man går igenom så många, du går igenom depression, du går igenom acceptans när du är på något sätt är ett med naturen och allt det här. Och det kan hända så mycket i en människa på kort tid eller över tid. Men jag kan tänka mig att det blir också lite svårt som filmare att tänka, vad är det jag möter nu?
Verkligen. Ja. Och det är unikt på det sättet, alltså i det här projektet. Jag har liksom inte jobbat med den här tematiken tidigare.
Nej.
Och inte heller haft en så nära kontakt faktiskt med de medverkande som i det här projektet och under så lång tid med så många. Och helt nya liksom etiska utmaningar som jag inte varit med om. För att... till exempel var det en av dem som fick en panikattack.
Okej.
När vi besökte den personen och ville att jag skulle filma.
Okej.
Och det är en helt ny upplevelse. Alltså ofta är det ju tvärtom, typ att det händer någonting och så funderar jag liksom, alltså inte att jag får frågan, filma det här nu, kan du filma det här
nej,
nu?
Precis.
Utan att jag måste ju fundera så här, kan jag filma det här? Och jag var tvungen att såklart, jag sa nej, liksom, nej, ja. Vi måste hjälpa, vi ska hjälpa dig nu.
Precis.
Så, och det var en gång, och sen träffar man den personen en annan gång, så var det i en helt annan situation. Liksom. Så att det är precis som du säger. Olika faser, olika personligheter. Alltså, det finns så många aspekter av det här som gör att det är väldigt komplext.
Ja, och jag kan tänka rent etiskt så blir det svårt också. För man får ju också ha i åtanke att man måste tänka på det från ett helt annat perspektiv när man har att göra med människor som har fått hela sin integritet nedstampad och utplånad från barndomen i princip. Och då är man... Det är någonting som jag vet att många som jag har pratat med under de här åren när jag har grävt det här ämnet har sagt att de hade jättemycket problem med gränser när de lämnade.
Mm.
För att det är på något sätt en kultur där du får inte ha dina egna gränser, utan någon annan bestämmer dem åt dig. Mm. Så att det blir väldigt förvirrat när man då har lämnat och kommer ut och ska existera i vanliga världen. Mm. Så att det är en väldigt, väldigt stor omställning.
Mm. De har ju, det är liksom de har ett så här beginners retreat. Och det här redovisas liksom inte i filmen, men det är som att om man åker dit första gången, då är man en beginner, och sen är det advanced.
Okej.
Och då tar de upp olika teman på, och filmen följer den kronologin för att till exempel pratar de mycket om gränsdragningar och sexualitet.
Just det.
Men det gör man liksom inte på det här första retreatet.
Nej.
Utan det är liksom det avancerade. När man har liksom gått igenom allas livsberättelser. Det är liksom ett moment.
Mm.
Och så gör de lättare övningar. Och sen så när de ses, om man kommer på ett sånt här avancerat retreat, då har man ju varit där tidigare. Då är det liksom steg två, kan man säga. Att man kan ta i de här... ännu mer känsligare sakerna som sexualitet och gränser och liksom det tyckte jag var jätteintressant, och det hade jag noll koll på innan. Mm. Det är en sån sak som jag fått inblick och insikt i.
Det är ju ett enormt trauma för, alltså väldigt svårt att tänka mig att det är någon som har trallat sig genom frikyrkan och bara nej, det här har inte påverkat mig. Så att den biten är jättesvår. Jag tänkte på det också. Alltså utifrån ett kulturellt perspektiv också, när man tittar på det här som svensk och att det fortfarande är i en amerikansk kontext, så blir det ju att kroniskt obekväma jag, bara när de nämner att det finns en cuddle corner, alltså myshörna, får ju mig att liksom vilja packa ihop alla mina bindjurar och ta första liksom båt till Färöarna och aldrig komma hem igen någonsin. Jag är så besvärad av bara tanken.
Ja.
Och den här, och också man har någon sån övning med liksom sensualitet, att titta varandra i ögonen, att ta emot varandra. Där är ju liksom obekväma jag. Det är ju ett Annika-format hål i väggen. Så att jag ändå liksom att komma in och vara med på de här delarna. Mm. Hur handskas man lite med... Upplevde du dig... Jag antar att man är lite obekväm ibland för att...
Absolut.
Det är ändå i terapiformer. Och
men jag har väldigt svårt för det själv också. Ja, alltså, och för hela retreatform. Alltså, det är ju liksom på ett sätt en mardröm om jag skulle behöva delta själv. Liksom.
Jag har 100% med.
Så att jag har full respekt för att de, alltså, för alla de här känslorna som kan uppstå när man tar del av det, och också för de som deltog i det och att vi filmade det.
Ja.
Det är ju väldigt speciellt. Alltså.
Ja, alltså det är fint att man är olika.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt modigt av dem som liksom...
Verkligen.
Ja, men bjuder in och öppnar upp att liksom människor ska se de här bitarna. För att jag vet ju om att det här är en pri-baserad terapi som hjälpsam. Men jag tror ju mest bara att personlighetsmässigt så är ju jag... norra halvklotets mest besvärade människa inför precis allt.
Ja.
Så att för mig personligen så tror jag att det hade nog blivit lite mycket för mina nerver att delta i det. Men det fascinerar mig, och jag tror att det är bra också att på något sätt så har ni liksom öppnat upp sinnet hos, jag tänker avhoppare här, som kanske skulle trivas jättebra i dylika miljöer.
Mm.
Och jag tror att det ändå finns liksom ett behov av ja. Det.
Ja, och de gör ju de här övningarna som de gör. Det är ju också för att på något vis bara öppna upp lite ja. Grann. Alltså, och kanske man kanske som deltagare, om de gör en övning i magdans, hade de till exempel.
Ja,
och de hade ju teaterövningar, sånt som inte ja. Är med i filmen. Men att för att liksom på något vis presentera att det här är saker som man kan göra.
Mm.
Och kanske hitta sig själv i det. Att säga, nej, men just magdans är inte något jag vill göra.
Men nu har jag testat.
Men nu har jag testat, precis. Och de hade vinprovning också.
Ja.
Och då var det ju folk som aldrig har druckit alkohol.
Just det. Mm.
Som smakade vin för första gången. Och det, jag tror Marlene, det finns många tankar bakom det här. Men det är ja. Också ett sätt att bara för dem att lära känna varandra. Och liksom få en paus också från det här att sitta och prata. Och liksom gå i, bearbeta trauman. Så att vissa av de här övningarna är ju väldigt lättsamma. Och andra, och banala liksom. Mm. Medan andra, det här mer tantraaktiga
mm.
är ju otroligt laddat och säkert jättesvårt för många.
Precis.
Att ens liksom försöka. Jag deltog också i magdans mm. Och var ganska obekväm. Men liksom gick in med, jag har ju hållit på med teater, så då, ja. Då får man liksom, ja just det, jag kan, så det, här kan jag tänka.
Exakt, för det var ju min tanke. Ja. Jag gick ju musikestetiskt mm. på gymnasiet och mm. då hade vi en kurs som hette Kroppen som uttrycksmedel.
Ja.
Det vi fick göra exakt sådana här saker för att man ska lära sig att i princip vara okej med att göra bort sig mm. inför varandra.
Ja.
Så att man i förlängningen blir mer avslappnad på scen.
Mm.
Så de bitarna kunde jag ju känna igen. Mm. Men jag hade ju väldigt, väldigt roligt åt också just den här idén med alltså arabisk mm. musik till den här.
Mm.
För att ofta i frikyrkan, mm. de har ju inte riktigt förstått det här mm. med att olika kulturer har olika tonskalor. Mm. Så det är ganska mycket liksom musik och sånt som bara är... Någon pastor har bestämt är demonisk.
Ja.
För att han inte kände igen den. Ja. Så då måste det liksom... Då är det solklart från djävulen. Det fattar alla. Och sen sprider sig det här. Så att jag har lite roligt åt det här. Vi sitter och har... Jag och en vän har ett projekt längre fram. Där vi ska mm. spela in... Göra klart några avsnitt om... kristen kontemporär musik. Mm. Och den här rollen som den har spelat i frikyrkan. Så att...
Jätteintressant.
Det är mycket sådana roliga grejer.
Det var en berättelse faktiskt som är bortklippt ifrån filmen
ja.
Som där det var en, för att vi inte fick rättigheterna till en låt, men
aj då.
Han Kevin hette han skulle liksom, familjen hade satsat allt på honom, massa pengar
mm.
på att han skulle missionera, och han var liksom the golden
just
child
ja.
Och så blev det inte så, han misslyckades och skulle liksom köra hem genom USA på natten. Och fick ett infall då. Han var så besviken och mm. gick in på en bensinstation och köpte ett kassettband från den sekulära avdelningen.
Wow, stort.
Och satte in den liksom och lyssnade. Och så var det Prodigy, Firestarter
oh.
tror jag. Och han bara fick någon så här uppenbarelse.
Oh.
Alltså han tyckte om den här musiken så mycket mm. och så visste han att det var syndigt att lyssna på den. Och det var liksom ett avgörande ögonblick i hans deconstruction. Mm. En jätteintressant historia tycker jag. Och något som man kan relatera, alltså, jag tänker man kan relatera till.
Verkligen. Och jag tänker också att det på något sätt för någon som är utomstående låter så banalt.
Ja, exakt.
Men att man kan vara så hårt hållen mm. i huvudet. Mm. Att det liksom blir en i princip existentiell livskris mm. av att köpa ett kassettband.
Ja. Ja.
Det är ju på något sätt, ibland tänker jag att det är som att man är en tränad hund
mm.
nästan.
Mm.
Alltså att kopplet sitter i ja. Huvudet,
verkligen.
Inte runt halsen. Liksom.
Mm.
Och det är skrämmande, mm. men det är också fascinerande att titta på
mm.
på något sätt. Och se liksom hur man kan vända och vrida på de här bitarna
mm.
så att man får ut på något sätt något bra av det
mm.
till slut. Men jag tänker att vi ska runda av lite
mm.
här.
Mm.
Jag får säga världens största tack, Ellen.
Ja, tack,
att du var
Annika.
Med. Vad roligt det var att ha med dig som gäst.
Tack så jättemycket. Det har varit jätteroligt att prata med dig.
Mm. Jag hoppas att du hittar på något nytt i framtiden. Så jag får komma knackande för att ha med dig som gäst igen.
Det vore jättekul.
Mm. Underbart. Men då får jag säga tusen tack till dig, Ellen. Tusen tack till er som lyssnar. Tack till alla Patreons. Och ha det gott, hej.